إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ويلكمنا till den sista delen av tafsir på surat al-Araf. Och vi stannade för lektionen vid vers 179 eller 189. Där vi nämnde att Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam och Eva. Och av Adam skapade Allah subhanahu wa ta'ala hans maka för att han ska leva vid hennes sida. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att om eller när han omfamnat henne, yani intimt, så bar hon en lätt börda och fortsatte att bära den, och när hon sedan kände bördans tyngd så åkallade de Allah, sin Herre, och sa: om du skänker oss ett sunt barn så ska vi förvisso höra till de tacksamma. Och när han sedan skänkte dem ett sunt barn så tillskrev de honom medparter i det han skänkt dem. Allah är hög över allt vad dessa avgudadyrkare sätter vid hans sida. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala börjar här med att prata om Adam. Att han skapar Hawa från Adam. Och sen nämner här den korrekta tafsir. Hoppar Allah subhanahu wa ta'ala till Adams barn. I slutet på versen handlar det om Adams barn och inte om Adam. Okej? Okay? Och då nämner Allah subhanahu wa ta'ala här hur kvinnan först då blir havande, gravid, en lätt graviditet. Det känns knappt i början, de första dagarna, första veckorna. Och sen så blir den tyngre. Och då så åkallar de Allah att ge oss ett sunt barn. Och vad som här menas är inte religiöst, utan generellt. Det alla föräldrar önskar är ett friskt barn. Ett levande barn och ett friskt barn. Som är sunt, gärna kroppsligt och hälsa. Så att det är det som de ber om. Och då så säger de att om du ger oss ett sunt barn, lenakunenna mina shakirin, då ska vi på riktigt bli tacksamma till dig. Gärna vi kommer då att dyrka dig och tacka dig så som du ska tackas. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: falamma atahuma saliha. Och när de väl får ett sunt barn av Allah subhanahu wa ta'ala, så säger Allah då: ja'ala lahu shuraka. Då tillskriver de partner till Allah subhanahu wa ta'ala. Fima atahum fata'ala Allahu amma yushrikun. Upphöjd är Allah över allt vad de sätter vid hans sida. Och det här finner ni ofta i Koranen. Att människan är väldigt trotsig och säger samma sak som Allah nämner när de är i havet. Att om du räddar oss från denna storm, när skeppet håller på att sjunka, så kommer vi att endast dyrka dig. Eller hur? Det nämner ju Allah i Koranen. Om du räddar oss från denna katastrof så kommer vi göra si och så. Och sen när de väl räddas och kommer i land, så fortsätter de med sin kyrk och gärna sin kuffer mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är det viktigt att nämna. Det finns då här två tafsir. En tafsir som nämns är att hela versen handlar om Adam och Eva. Och där nämns det en berättelse att varje gång Eva blev gravid så dog barnet i magen. Och då kommer shaitan till henne och säger att om du vill ha ett levande barn så måste du bestämma dig redan nu att kalla barnet för Abdul-Harith. Okej? Okay? Och då säger de att Al-Harith var ett av shaitans namn. Och det är inte tillåtet att heta Abdul till någonting annat än Allah. Så namnet i sig själv innebär kirk. Okej? Okay? Och det är det som då här menas med att de satte partner vid Allahs sida. Att till slut gav de efter i kärlek till sina barn som de önskade. Och namngav då barnet med Abdul-Harith. Okej? Okay? Och i en annan berättelse så skrämde Satan dem och sa att om du inte kallar barnet för Abdul-Harith så kommer barnet att få horn som en bock som kommer att slita sönder din mage. Och i rädsla för detta så gav han då namnet Abdelharith. Så vissa berättelser nämner detta inom tafsir, men det korrekta är, som de lärda har sagt, att dessa berättelser inte är autentiska. Det här är ingenting som profeten alaihissalam har sagt. Det finns ingenting autentiskt här, utan det här är från Al-Israelat. Det är de berättelserna som kommer från Bani Israel. Och det är tillåtet att berätta dem. Men ni vet ju, som här Ibn Kathir nämner, att vi förhåller oss på tre olika sätt när det kommer till berättelserna från Bani Israel. Hadith från Bani Israel, wala haraj. Hadithen säger, berätta från Bani Israel, wala haraj. Det är lugnt. Och då säger Ibn Kathir, yani det är tre kategorier. Det som berättas från Ahlul Kitab. Det som överensstämmer med islam, det är helt lugnt. Okay? Det som motstrider islam, det ska vi absolut inte återberätta och tro på. Eller om man berättar det, så berättar man det som att det här är något fel i deras böcker. Och tre, det som varken bekräftas eller negeras av vår religion. Och det här är det som vi får yani, använda som material och återberätta. Yani som ett stöd, men inte som ett liksom solklart bevis för någonting. Okej? Okay? Och den här berättelsen, under vilken av dessa tre kategorier faller den in? Det som överensstämmer med islam, det som islam varken bekräftat eller negerat, eller det som motstrider islam?
Den andra. Det som varken bekräftas eller negerat.
Har vi någon annan åsikt?
Motstrider.
Varför?
Den är fel.
Varför är det fel? Det är kyrk, precis. Och gör en profet kyrk? Nej, profeterna kom för att varna för kyrk. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yani profeterna var de största fiender till kyrk. Ingen profet har någonsin begått kyrk, vare sig före eller efter han blivit profet. Så det är helt fel enligt islam att det här ska ha skett. Att Adam och hans fru ska ha accepterat att kalla sitt barn för Abdelharith. Och att de ska ha lytt shaitan också. Att shaitan kommer till dem och de lyder shaitan. Men det här strider mot all logik. Och ett till argument som Sheikh Ali Tawajiri nämner är att då profeten Adam alaihi salatu wassalam på domedagen nämner sin synd, att han åt från trädet. Han nämner ju, då folk kommer och säger till honom, gör shafa'a till oss. Så minns han att han åt från trädet. Eller hur? Det är hans synd, jag åt från trädet. Varför nämner han inte denna synd? Som är miljoner gånger värre. Eller hur? Så att den här berättelsen är inte autentisk och är inte förenlig med islam. Och det är bra att känna till. Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala till dessa människor som sätter partner vid Allahs sida. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Vill de vid Allahs sida sätta sådant som inte kan skapa någonting utan själv är skapade. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Och de kan inte ge någon hjälp, de kan inte ens hjälpa sig själva. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Om ni skulle kalla dessa till vägledningen så följer de er inte. Det är detsamma för er, vare sig ni kallar dem eller är tysta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum. Att dessa avgudar som ni åkallar vid Allahs sida är slavar liksom ni. Yani som ni själva. Fad'utum falyastajibu lakum. Så kalla på dem och se om de kan besvara er. In kuntum sadiqin, om ni är sannfärdiga. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u shurakaakum thumma kidun fala tunzirun. Och sen säger Allah att har dessa statyer ens fötter att gå med, eller händer att greppa med, eller ögon att se med, eller öron att höra med, säg åkalla era avgudar och smid era onda planer mot mig och ge mig ingen frist. Ja, ni gör det så snabbt ni vill. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Inna waliya Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Min beskyddare är förvisso Allah som har sänt ner denna bok, och det är han som är beskyddar de rättfärdiga. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. Att de ni åkallar vid sidan av Allah kan inte hjälpa er och kan inte ens hjälpa sig själva. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. Och om ni kallar dem till vägledningen så hör de inte, och när du ser dem, alltså står framför dem, så kan de inte se dig. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala flera verser där han sätter el-mushrikin på plats. Yani väldigt, väldigt logiska argument i de här verserna 190-198. Yani hur kan ni dyrka någonting som inte skapat någonting utan själva är skapade? Det är det första argumentet. Det här är viktigt. För många människor idag på jorden är politister. De är avgudadyrkare. De tror på flera gudar. Statyer, avgudar. Ni vet ju, inom buddhismen, inom hinduismen och inom andra religioner så dyrkar man avgudar. Och då kommer man till dem med den här frågan. Kan dessa statyer skapa någonting? Kan de det? Nej. De är själva skapade. Yani, ni har själva gjort dessa människor. Och här nämner Ibn Kathir i tafsir versen från surat al-Hajj. Människor, vi lägger fram en liknelse till er, så lyssna. De ni åkallar vid sidan av Allah kan inte ens skapa en fluga, även om de alla skulle vara samlade. Och om flugan skulle ta någonting från dem så kan de inte ta tillbaka det. Da'ufa talib wal matlub. Men kolla hur svag är inte den som ber och den som tillbes. Wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. De har sannoliken underskattat Allah. Yani här nämner Ibn Kathir att om alla statyer på hela jorden, alla avgudar, alla gudar vid sidan av Allah skulle samlas på en och samma plats. Och du säger till dem alla, ja, ni samarbetar i att skapa en fluga. Kommer de kunna göra det? Nej. Ingenting, eller hur? Tänk om de ligger en liten brödsmula. Och det kommer en fluga och tar denna brödsmula. Kan de då stoppa den? Nej. Så om det här är deras svaga tillstånd, hur i hela världen kan ni då tro att de kan gynna eller skada er? Att de ska kunna försörja er, avvärja skada, bota sjukdomar eller liknande? Genom vart är logiken i detta? Eller hur? Subhanallah. Så, la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun. De har inte skapat någonting, de är själva skapade. Genom människorna har själva gjort dem. De har snidit dem, de har format dem, sina statyer. Så hur i hela världen kan detta vara en gud? Och som Ibrahim a.s. sa till sitt folk: Ata'buduna ma tanhituna. Ja, ni ska ni dyrka vad ni själva smidit, vad ni själva snidit med era händer. Ja, är det något som är värt att dyrka? Någonting som ni själva har gjort? Subhanallah. Wa la yastati'una lahum nasra. Och de kan inte ge seger till sina dyrkare. وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Och de kan inte heller skydda sig själva. Och han nämner här berättelsen om Ibrahim alayhi salatu wassalam då han slog sönder statyerna. Kunde de skydda sig själva? Kunde de stoppa detta angrepp? Nej, det kunde de inte. Så hur i hela världen skulle de kunna skydda dig eller någon som dyrkar dem? Och sen säger Allah att om du kallar dem till vägledning så kommer de inte att följa er. Så det spelar ingen roll om ni kallar eller är tysta. Ja, dessa statyer hör inte eran åkallan. Och därför sa också Ibrahim till sitt folk: Ja abati, fader. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Fader, hur kan du dyrka någonting som varken kan höra eller se eller gynna det. Genom den här statyn som inte har dessa egenskaper av att höra, se och gynna är inte värd din hängivenhet och din dyrka. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tantadiru." Så åkalla era avgudar. Ja, ni gör sen era planer och skynda er. Ja, ni här också. Ja, ni åkalla era falska gudar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala mot mig. Att de ska straffa mig, de ska göra någonting. De kommer inte kunna göra det, eller hur? Ja, ni är inte rädd. Skynda er. Snabbt, åkalla dem. Det är en utmaning. Att dessa gudar kan inte göra någonting. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Allah han är wali. Inna Allah wali. Inna wali Allah. Allah är min wali. Han som sände ner boken. Och det är han som tagit de rättfärdiga i beskydd. Yani Allah är hasbi. Allah är den som är min beskyddare. Den som räcker. Jag behöver ingen annan. Och det är Allah som ger mig seger. Och det är till honom jag vänder mig. Och det är på honom jag förlitar mig. Och sen säger Allah återigen: "Walladina tad'una min dunihi", yani vid sidan av Allah. De som ni åkallar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, till slutet på verserna, kan inte ge er seger och kan inte ge sig själva seger. De kan inte höra, de kan inte se. Om du står framför dem så ser du statyn, men den ser inte dig. Yani det är bara falska ögon som någon människa har gjort. Och som Allah också säger i Koranen, att om ni åkallar dem så hör de inte er. Och om de skulle höra er skulle de inte besvara er fram till domedagen. Och på domedagen kommer de att förneka er kyrk. Yani den kyrk som ni gjorde. Så här är också ett till argument. Allah Azza wa Jalla nämner att de har fötter de inte kan gå med, händer de inte kan röra med, ögon de inte kan se med, öron de inte kan höra med och så vidare. Det är bara en vad säger man, en metallbit, eller en trästubbe eller liknande. Och det här argumentet, och det är också ett viktigt argument, och Koranens argument är de bästa, mest logiska argumentet att använda när man gör da'wa på en person. Att ni är bättre och mer kapabla än de ni tillber. Jenny, du som tillber denna staty har en hand du kan röra och greppa med. Eller hur? Men statyn har inte det. Du har en fot du kan gå med. Statyn har två. Jenny, gjorda fötter den inte kan röra. Om den ens har fötter. Ja? Du har öron som du kan höra med. Statyn har inte det. Du har ögon du kan se med. Statyn har inte det. Jenny, hur i hela världen kan du sjunka så lågt att tillbe någonting som är av denna status? Är det inte ett tillräckligt logiskt argument för att överge statydyrkan? Allah musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Khudh al-'afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin." Khudh al-'afw. Se här översättningen. Ha överseende. Khudh al-'afw wa'mur bil-'urf, och uppmana till allting gott. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, och vänd dig bort från de dåraktiga. Vissa ulema, som Ja'far al-Sadiq, nämnde att den här versen är den mest omfattande versen när det kommer till god karaktär i Koranen. Men Koranen kallar ju till den bästa karaktären, eller hur? I många verser. Men vilken vers är den mest, vad kan man säga, en ajma, som enar och nämner mycket god karaktär som man ska besitta? Det är den här versen. Nämns av då vissa ulema som den mest omfattande versen när det kommer till god karaktär. Khudh al-'afw, yani var överseende, var förlåtande. Och profeten alaihi salatu wassalam var ju den som sannoliken levde upp till denna karaktär. Han var den mest förlåtande av människor. Som det har nämnts i den autentiska hadithen, att profeten alaihi salatu wassalam brukade aldrig ge igen ont med ont. Han gav inte igen dåligt med ont eller dåligt tillbaka. Utan han var en person som brukade förlåta och överse. Alltid om det handlade om honom själv så var han förlåtande och överseende. Taib. Och han nämner också Ibn Kathir en hadith som är mursal men dess betydelse är autentisk. Och det var beträffande tafsir på denna vers att då den uppenbarades så sa profeten alaihissalam: vad handlar denna vers om, ja Jibril? Och då säger Jibril att Allah beordrar dig att förlåta den som gjort orättvisa mot dig. Att ge den som nekat dig. Och att hålla släktbanden med den som brytit banden med dig. Taib. Och denna hadith har nämnts i många olika källor. Så vad? Allah beordrar dig att förlåta den som gjort orättvisa mot dig. Och som vi vet i den autentiska hadithen, att en tjänare ökar bara i förlåtelse, i ära. Än ju mer du förlåter, ju mer kommer Allah att ära dig. Och du ska ge den som nekar dig. Och det här är jätteviktigt, kära bröder och systrar. För islam är inte en religion där man gör goda gärningar ömsesidigt. Det vill säga vad? Jag är schysst mot den som är schysst. Jag är förlåtande mot den som är förlåtande. Jag är generös mot den som är generös. Och jag är snål mot den som är snål. Och jag är inte förlåtande mot den som inte är förlåtande. Nej, du ska alltid försöka vara steget bättre. Och du gör inte saker ömsesidigt som gengäld. En tjänst tillbaka. Varför har vi god karaktär mot folk i islam? För vems skull? För folk? Ja, shabab. För Allah. Eller hur? Allah har beordrat oss att ha bra karaktär. Profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss att ha bra karaktär. Vi gör det inte för att få någonting världsligt. Även om vi får någonting världsligt på köpet. Men det är inte det primära målet. Målet med att ha god karaktär är att vinna. Genom kärlek hos Allah är att få belöning. Det finns ingenting som väger tyngre på domedagens våg än god karaktär. Ingenting som tar folk in i paradiset mer än god karaktär. Och så vidare. Så jätteviktigt att man som muslim upprätthåller god karaktär för Allahs skull. Och inte för att få någonting världsligt. Eller, yani, som vi sa, du gör det bara ömsesidigt. Och han nämner också en hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk. Och det var att från Abi Umama, från Uqba, ibn Amir radiyallahu anhuma, som sa att jag träffade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så jag tog honom i handen. فقلت يا رسول الله أخبرني بفضائل أو بفواضل الأعمال. Berätta för mig, ya Rasulullah, om de goda gärningarna. Och då så sa han, ya Uqba, och Uqba, sal aw sil man qata'ak. Håll släktbanden med den som bryter dem med dig. Wa a'ti man haramak. Och ge den som nekar dig. Wa a'rid amman zalamak. Och vänd dig bort. Än överse den som förtryckte dig. Eller behandlat dig orättvist. Så det är samma gäller betydelse av tidigare hadith. Och det är också en grej här. Just när det kommer till släkten. Vad sa profeten alaihi salam? Sa han bryt banden med de som bryter banden med dig? Sa han det? Så han slutar ring? För de ringer inte dig? Nej. Utan snarare om de inte ringer dig, ring till dem. Kontakta dem. Ni försöker alltid vara den bättre parten. Och Bukhari nämner också här en väldigt mäktig berättelse i tafsir på den här versen. Då han berättar att det fanns en man, eller Ibn Abbas berättar att en man som heter Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa kom till hans brorson Al-Hurr ibn Qais. Och Al-Hurr ibn Qais var bland de människor som Umar radiyallahu anhu brukade ta eller hålla nära sig. Och det här var under Umars styre då, han var khalifa. Så Al-Hurr var en person bland de som Umar radiyallahu anhu hade med i sitt råd. Yani shura, rådet. Wa kana al-Qur'a ashabu majalis Umar. För att han var en person som kunde Koranen. Och de kunniga inom Koranen var de som fick vara nära Umar. Och det var de han också rådfrågade. Kuhulen kanu au shababa. vare sig de var äldre eller unga. Och det här är en jätteviktig sak. In Umar radiyallahu anhu, han var amir al-mu'minin, eller hur? Och profeten alayhi salatu wasallam prisade hans styre. Vem hade Umar radiyallahu anhu som rådgivare? Ahlul Quran, folket av Koranen. De som var kunniga inom Koran och tafsir. Och han särskilde här inte på ålder. Att vi har bara med de äldre. Nej, du är kunnig inom tafsir. Spelar ingen roll om det var någon som var ung men hade kunskap inom islam. Hans åsikt är viktig. Och det finns en berättelse då Ibn Abbas hämtades inför de äldre männen och frågades, han frågade en tafsirfråga. De äldre hade fel och Ibn Abbas hade rätt. Så att det handlar inte bara om ålder, utan det handlar om korrekt kunskap och förståelse. Och det här tyder då på dygden av att kunna Koranen och att lära sig islam. Så den här mannen, Al-Hurr, var då nära till Umar radiyallahu anhu. Och då säger Uyayna till hans kusin, Ibn Akhi, du har ett anseende och en viss status hos Umar. Kan du inte fixa en träff så att jag får träffa Umar privat radiyallahu anhu? Så Al-Hurr frågade Umar radiyallahu anhu. Och av respekt, han sa självklart ja. Det är bara att hämta den här mannen, Uyayna, han kan komma och prata med mig. Och när då Uyayna kommer in till Umar radiyallahu anhu så säger han hi, ibn al-Khattab, alltså väldigt, väldigt respektlös. Hi, han är typ du, ibn al-Khattab, han är amir al-mu'minin, alltså, han är den bästa människan på jorden på den tiden, subhanallah. Du, ibn al-Khattab, väldigt respektlös. Fa wallahi, du ger oss inte våra ekonomiska rättigheter. وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. Och du dömer inte heller rättvis bland oss. Yani två största lögnerna. Och ingen var rättvisare än Umar radiyallahu anhu. Yani på hans tid. Han var den största khilafen. Yani. Subhanallah. Efter profeten Ali ibn Abu Bakr Umar. Subhanallah. Han säger du är orättvis ekonomiskt. Och du dömer inte rättvist. Och då blev Umar så arg att han ville slå honom. Taib. Och då så säger Al-Hurr, hans kusin. Ja, amir al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala säger till hans profet, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Han är en jahil. Yani, strunta i honom. Och då, فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَر. Och så fort han läste ayan, stannade Umar upp. مَا جَاوَزَهَا حِينَ تَلَاهَ عَلِي. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Och Umar var en person som yani stannade vid Koranen. Vad menas med waqafan? Yani han följde Koranen. Koranen säger någonting, khalas. Det som idag de säger bokstavstroende. Yani han trodde på Koranen och rättade sig efter Koranen. Waqaf. Koranen säger någonting, khalas. Jag tar inte ett steg bort från Koranen. Förstår ni? Och denna hadith finns då i Al-Bukhari. Så att den visar på vad? Vikten av att inte bara lära sig dessa verser, utan att också implementera dem. Taib. Så vad är det här? Han säger, Allah Azza wa Jal säger att خُذِ الْعَفْوَ var överseende. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, påbjuder goda. Och det är generellt att man som muslim påbjuder allting gott. Uppmanar till all form av lydnad till Allah Azza wa Jal. Och varnar för all form av olydnad. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, och vänd dig bort från de okunniga. Och här, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, som Imam Sa'di säger, att du är förlåtande, du är överseende. Och först här, när det kommer till privata angelägenheter. Inte när det kommer till Allahs rättigheter. Där kan du inte komma och förlåta. Du kan inte förlåta att någon syndar, eller hur? Utan det där är mellan honom och Allah. Och han ska göra tåb och han ska sluta synda. Så det är också en viktig punkt. Utan när det kommer till förlåtelse att vara överseende. Så är det yani, individuellt. Personen gjorde något fel mot dig. Alltså, du kan vara förlåtande. Han visar ånger. Alltså, jag har inget problem att förlåta. Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Och vänd dig bort från de okunniga. Och då säger här de lärda att det här liknar versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Furqan, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, Att då de okunniga, ignoranta eller dumma människorna tilltalar dem, så säger de salama. Och salama betyder här att de säger inte salam alaikum. Det är inte det som menas med versen. Utan de säger salama, ord som skonar dem. För salam på arabiska betyder att skonas. Att inte hamna i problem, att skydda sig från problem. De säger ord som inte orsakar konsekvenser och problem. Inte eskalera situationen. Och vad menas med detta? Wa'arid anil jahilin. Och att vända sig bort från al-jahala, de okunniga, de dumma, de ignoranta. De som inte vill ta åt sig. De som beter sig dumt, dåraktigt, lågt, saknar en moral karaktär, akhlaq, inte bryr sig. Du säger åt dem någonting, vad som är korrekt, och de skrattar i ansiktet och kommer med dumma kommentarer. Vad är det då du ska göra? Du ska inte besvara hans idioti med idioti. Det är det som menas med versen. Du ska inte sjunka till hans nivå. Han står och säger dumheter, då ska du besvara och säga dumheter. Nej, utan du ska vara bättre. Det är ni vänder dig bort från. Igga honom, som man säger idag. Exa personen, khalas. Hej då. Waqalu salama. Salama, antingen du är tyst, vänder dig bort. Eller du säger ord som inte leder till skada. Som till exempel, hadaka Allah. Eller må Allah vägleda dig. Eller må Allah vägleda oss. Så går du därifrån. Må Allah förlåta dig. Ord som han kanske till och med tar åt sig. Aha, han svarar inte ens. För han vill att du ska svara. De här dumma människorna, de här troublemakers, de vill oftast att man ska svara. De älskar debatter, tjafs, genom drama, eller hur? Och speciellt på sociala medier. Många idag fastnar i det här nätet. Att man ser någon idiot skriva någonting, och idioter finns det gott om, överflöd av. Man ser någonting, man kokar, och man vill svara. Och du tänker, mashallah, vilket svar jag la. Och sen du hittar 20 svar på ditt svar. Som är ännu dummare än hans första kommentar. Eller hur? Och svarar du på dem, då hoppar 20 idioter till in i debatten. Och sen, du sitter och tänker på det hela dagen. Hamna inte i tjafs, hamna inte i debatter. Undvik dumma människor. Ni slösar inte er tid och energi på dessa folk. Och sjunk inte till deras nivå. Allah al-Mustan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Om du inges en av Satans ingivelser, sök du skydd hos Allah. Han är sannoliken hörande, vetande. Yani om shaitan gör dig arg. Då här säger Afan ibn Jarir säger: att ibland, som vi nämnde innan, den här personen som tjafsar, som beter sig dåraktigt, gör dig arg. Och du vill besvara, och du vill göra någonting åt saken. Då kan shaitan komma och förvärra situationen. Så att du blir arg på personen. Då ska du söka skydd hos Allah från en shaitan. Det är en tafsir. Yani versen efter hänger ihop med den innan. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala då att om shaitan kommer till dig, yani, och försöker att få dig, och då nämner här lärda, att bli arg eller att glömma Allah eller att falla in i synd, lämna någonting som är obligatoriskt, dras åt dina lustar och begär och liknande, sök då skydd hos Allah från shaitan. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala, som vissa lärda nämner, shayatin al-ins wal-jin. Det finns ju två shayatin, eller hur? Ni vet det. Shayatin är inte bara demoner, utan det finns även människor som är shayatin, som Allah har sagt i Koranen. Shayatin al-ins wal-jin. Och Allah nämner shayatin al-ins först. Och det är de mänskliga shayatin, och det är de som beter sig som al-jahala. De som vägrar acceptera sanningen, upproriska och så vidare. Hur du ska handskas med dem, yani du ska igga dem. Och sen nämner Allah hur du ska handskas med de demoniska shayatin. Och det är att söka skydd hos Allah från dem. Så all, en fråga. Vem är värst? Shayatin al-ins eller shayatin al-jin? Ja, vad säger ni? Vilka är jobbigast? Vilka är största? Är ni bekymrat?
Ins.
Ja, har du något argument för det? De är jobbiga. Okay. Argumentet är att om du nu går ut här och det kommer en shaitan ins till dig, hoppar på dig och smutskastar dig och din religion och säger dåliga saker, och du säger a'udhu billahi minash shaitani rajim, kommer han försvinna? Om du står och säger så till domedagen, han står kvar. Men han kommer inte försvinna. Eller hur? Till skillnad från shaitin al-jin, när du säger a'udhu billahi minash shaitani rajim, alltså, de sticker. Förstår du? Och det finns även sätt att skydda sig från dem. Så att yani, påverkan är ibland större från shayatin al-ins än shayatin al-jin. De båda samarbetar i ondska. Och följer yani, de är satans arméer och så vidare. Men de är båda farliga på sitt sätt. Men man ska inte underskatta de mänskliga shayatin. De är väldigt, väldigt onda och orsakar väldigt stor skada. Om du kollar på många av folk som har halkat, gått vilse, så är det oftast folk som halkat på grund av dåligt sällskap. Gärna shayatin al-ins, drar dem in i kriminalitet, i gäng, narkotika och liknande. Och Allah skydda oss och våra barn. Ja. Och här också nämner Ibn Kathir att den här versen handlar ju också om ilska. Att shaitan kommer och försöker göra människan arg. Och om du blir arg så ska du söka skydd hos Allah från shaitan. Vad är beviset på det? Specifikt. Ilska. Enkelt. Hadithen. Om de två männen som bråkade. Och profeten a.s. sa att jag vet ett ord, om de säger det så kommer ilskan att försvinna. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Det tyder på att det här hjälper människan då att bli av med sin ilska. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. När de som visar gudsfruktan rörs av en ond impuls från shaytan, så låter de sig minnas och kan då se klart. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Men deras, en avgudadyrkarnas bröder, kastar dem allt djupare in i en villfarelse och sedan upphör de inte. Här berättar Allah subhanahu wa ta'ala om hans gudfruktiga tjänare al-muttaqin. Och det är de som lyder Allah azza wa jall i det han har beordrat och håller sig borta från det Allah har förbjudit. Idha massahum, då de yani rörs av en impuls, yani massahum, och får en ond tanke, shaitan kommer och viskar till dem att göra någonting dåligt. Ta'ifun, tadhakkaru, då minns de Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är viktigt. Yani om en rättfärdig person blir arg eller faller in i en synd eller glömmer bort att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, får wiswas och dåliga tankar och vad det än må vara. Yani han får en dålig impuls, dåliga känslor, dåliga tankar, dåliga shahawat, lustar och så vidare. Tadhakkaru. Vad är deras reaktion? De minns då Allah. Vad är det de minns? Ibn Kathir säger de minns Allahs straff. Och de minns Allahs enorma belöning. Och de minns Allahs löfte och hans varning. Och gör tauba till Allah. Och söker skydd hos Allah azza wa jall från dessa dåliga tankar. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Vilket får dem att se klart. Ja. Så här är en jätteviktig punkt. Och det är att när man får dåliga tankar, man får känner lust att göra någonting haram, minns Allah subhanahu wa ta'ala. Det hjälper dig att lämna den här synden. Och vad är det du ska minnas? Minns Allah, hans storhet. Minns din skyldighet här på jorden. Att dyrka Allah Azza wa Jal, det du skapades för. Minns också det här som han nämnde. Allahs straff och hans belöning. Hans löfte och hans varning. Det finns en domedag, det finns ett paradis. Paradiset har ett pris. Det finns ett helvete. Där vissa av syndarna kommer att straffas. Och helvetet är en plats vi inte ens vill se. Tänk på de här sakerna. Och det kommer inshallah ta'ala att hjälpa dig. Fa'idha hum mubsirun. Kommer att få dig att se klart, tydligt. För ibland, som Allah nämner i Koranen, synder förblindar folk. Är det inte så? Ya'mahun, yani de får folk att inte kunna se vad som är rätt och vad som är fel. Men människan ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhwanuhum, yani Allah talar sen om de dåliga människorna. Yani ikhwan ash-shayatin min al-ins. De människorna som trotsat sanningen, som inte följer sanningen, som inte följer al-islam, är Satans bröder. De som trotsat profeterna, inte vägrat eller vägrat underkasta sig sin skapare, är ikhwan ash-shayatin. Som Allah Azza wa Jal säger i Koranen, innal mubadirina kanu ikhwana shayatin. Att de slösaktiga är Satans bröder. Och då så säger här Allah subhanahu wa ta'ala då, wa ikhwanuhum, dessa människor, wa ikhwanuhum, yamuddunahum fil ghayy. Yani de kastar dem allt djupare in i förvillelse. Eller yani villfarelse, dalala. Yamuddunahum fil ghayy. Yani shayatin hjälper dessa människor i att framhärda i synd. Och underlättar synderna för dem och förskönar synderna för dem. Yani vad gör shaitan till hans broder från människan? Kallar honom till synd. Uppmanar synden. Underlättar synden och förskönar synden. Och det har vi talat om innan. Att det är en av Satans yani medel, hans tricks. Att han försöker att försköna synderna. Skönmåla synderna och svartmåla goda gärningar. Och svartmåla folket av gott och sanningen. Och upphöja och skönmåla det som är ont. ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ. Och sedan faller de inte kort. Och det finns här två tafsir. En shaitan uppmanar människan, hans bröder, till att fortsätta synden. Och sedan faller han inte kort när han fortsätter. Det finns inget stopp för shaitan. Och det här är sant. En person som går Satans väg, det finns inget stopp. En shaitan kommer inte att säga, kallas du nådde nu nivå 100. Jag kommer inte att beordra dig med mera synder. Du ser vilken ondska och mörker folk hamnar i. Eller hur? Det är en ondska som inte går att beskriva med ord. Och det fortsätter. Så länge personen är lättlurad, mottaglig, shaitan kommer fortsätta. Den andra tafsir är att det här handlar om människan. Som en uppmanas av shaitan. Att han inte faller kort i att lyda shaitan. Vad shaitan än säger till honom att göra så kommer han att ge efter. Kommer att lyssna. Och kommer att fortsätta vara en slav till sin djävul. Så att båda dessa tafsir stämmer. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa idha lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla ijtabaytaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basairun min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqawmin yu'minun. Och när du, genom Muhammad a.s. inte kommer till dem med ett tecken, så säger de, varför väljer du inte dig själv? Alltså att hämta ett tecken eller bevis. Säg, jag följer endast det som uppenbarats för mig av min Herre. Detta är tydliga bevis från er Herre och vägledning och nåd för människorna som antar tron. Yani, kuffar brukade då säga till profeten Muhammed a.s. Varför gör du det här beviset? Hämta ett annat bevis. Varför hämtar du den här versen som handlar om det här? Hämta en annan vers istället. Det är som att det handlar om honom. Att det är han som bestämmer vad som ska komma. Och då säger alla nej. Säg till dem. Jag följer bara vad som uppenbarats. Det är inte mina ord. Det är inte vad jag vill, tycker eller känner. Det här är vad Allah vill. Jag är bara en förmedlare. Och även idag man kan finna att ibland vissa icke-muslimer kommer med sådana argument till muslimer. Ja, men varför gör du så här? Varför ska du följa boken? Men varför kan du inte göra så här? Men vad tycker du? Och så vidare. Det är så här, helt i kontrast med islam. Att man inte ska följa religionen utan man kan liksom göra som en buffé, sin egen religion. Ta lite av vad man vill av religionen och lämna vad man vill. Nej, det är batil. Vi muslimer följer det Allah Azzawajal har uppenbarat. Det är inte en buffé där du plockar vad du vill och lämnar vad du vill. Utan alhamdulillah, islam kommer i sin helhet. Allah Azzawajal har sagt i Koranen, Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Yani, gå in i islam helhjärtat. Ta islam i sin helhet. Ta inte islam som vissa av Ahlul Kitab gjorde då de sa att vi tror på en del av boken och förnekar en del av boken. Nej, alhamdulillah, vi muslimer tror på hela boken. Allting är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Att då Koranen reciteras ska ni lyssna till den och vara tysta så att ni kan skänkas nåd. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i den tidigare versen att Koranen är basairun linnas, wahudan wa rahma. Koranen är basair, yani en ögonöppnare. Basira, yani insikt, syn. Koranen visar dig vägen till Allah azza wa jalla, till lycka i detta liv och i nästa liv. Den är en vägledning. Och den är hudan wa rahma, den är vägledning och den är barmhärtighet. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala hur vi ska agera då Koranen reciteras. Då den här vackra boken reciteras. Och Allah nämner här vem som tar nytta av Koranen. Och det är de som då Koranen reciteras är tysta och lyssnar. Taib. Och det här som han säger är en form av respekt för Koranen. Och inte som Kuffar i Quraysh gjorde. Då Koranen lästes för dem så brukade de säga till varandra höj rösten. En överrösta han som läser Koranen. Eller håll för öronen. Så att ingen skulle höra den här sanningen. En muslimen är totala motsatsen. När Koranen reciteras är han tyst och lyssnar. Och sen finns det de flesta av ulema, eller majoriteten, det är ijma i den här frågan som Ibn Taymiyyah nämner, att den här versen handlar om bönen. Den här versen handlar om bön och uppenbarades gällande bön. För i början av islam fick man prata i bön. Man fick prata om det fanns en nödvändighet. Så en person kunde stå och prata med personen bredvid honom i bön. Tills Allah uppenbarade den här versen. Och den andra versen i surat al-Baqara. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Och då beordrade sahaba att vara tysta. Taib. Så att den här versen handlar först och främst om bön. Att man inte får prata under bön. Och sen så nämner också här ska vi se, Ibn Kathir att då Koranen reciteras så ska man vara tyst och lyssna. För att inte bara att sahaba pratade i bönen, de läste också Koran i bönen. Efter profeten alaihissalam så läste han läste en sura, de läste en sura, högt. Och det här var förvirrande. Låt istället en person läsa och resten lyssna på honom. Som det har nämnts i hadithen, att om imamen läser, var tysta och lyssna. Yani, hadithen säger att idha kabbara al-imam fa kabbiru. Om imamen gör takbir, gör takbir. Och om imamen gör ruku, gör ruku. Imamen gör sujud, gör sujud. Wa idha qara'a fa ansitu. Och om han läser, var tysta. Den är lyssna. Och då kommer vi till den jättekända frågan. Är ni hur, eller vad menas med att vara tyst bakom imamen? Är det att man inte ska läsa någon Koran alls? Vilket är en åsikt hos Al-Ahnaf, som följer av Hanifa. De säger att imamens läsning är din läsning. I alla böner. Det spelar ingen roll om imamen läser tyst eller högt. Om imamen läser Koran, det räcker. Du kan bara stå tyst bakom imamen och din bön är korrekt. Baserat på den här versen. Imamen läser, kallas, det räcker. Och de baserar också på en hadith som säger att imamens läsning är er läsning. Men den hadithen är inte autentisk. En annan åsikt som hålls av många lärda, jag tror det är Al-Malikiya och Imam Ahmed, och det är att du läser bakom imamen tyst om imamen läser tyst. Yani i dhuhr, du läser Fatiha tyst, du läser en sura efter Fatiha. I tredje, fjärde rakan i Isha, du läser Fatiha och så vidare tyst. Men om imamen i första rakan i Maghrib och andra rakan och även i Isha och i Fajr läser högt, så ska du inte läsa alls. Okej? Det är en åsikt. Taib. Och sen har vi den tredje åsikten, inshallah den korrekta åsikten. Och det är Imam Shafi'is åsikt. Och sen även många av Salaf hade den åsikt. Det nämns enligt vissa lärare att det är åsikten av majoriteten av Sahaba. Och även Imam Bukhari hade den åsikt. Och hade Imam Bukhari har en hel bok faktiskt i ämnet. En hel bok som handlar om att läsa Fatiha bakom imamen. Och varför säger jag att det är den korrekta åsikten? Och korrekta åsikten här, nämnde jag ens åsikten. Det är att du ska läsa Fatiha bakom imamen i alla raka. Vare sig imamen läser tyst eller högt. Okej? Okay? Förstod ni skillnaden på alla åsikter? Första åsikten, du ska inte läsa alls. Inte ens tyst för dig själv. Andra åsikten, om imamen läser högt läser du tyst. Eller, om imamen läser högt läser du inte Fatiha. Om imamen läser tyst läser du Fatiha. Okej? Okay? Tredje åsikten, du läser al-Fatiha i alla salah, i alla raka. Även om imamen läser högt. Men du läser då imamen är tyst igen efter att han sagt wala dalim, amin. Då läser du Fatiha. Taib. Och som Abu Huraira sa, man frågar honom hur ska jag läsa? Han sa taqra'aha fi nafsik. Läs den inom dig själv. Okej? Okay? Och vad är det då som får mig att säga att denna åsikt är den korrekta åsikten? Det är en hadith i Sahih Muslim. Där profeten alaihissalam bad salat al-fajr. Och i fajr läser man tyst eller högt? Högt. Och bakom honom läste vissa av sahaba Koranen. Högt. Så det blir förvirrande. Så han sa efteråt, vem av er läste Koranen? Eller varför läser ni Koranen bakom imamen? Gör inte det förutom Fatihatul Kitab. För det finns ingen salah för den som inte läser Fatihatul Kitab. Så han sa, läs inte bakom imamen. Och det var Fajr. Och i Fajr läser man högt. Så läs inte någon Koran bakom imamen förutom al-Fatiha. Så den hadithen är klar och tydlig, eller hur? Att man ska läsa Fatiha bakom imamen även om imamen läser högt. Men man läser den då tyst för sig själv. Okej? Okay? För att det, som hadithen säger, det finns ingen salah för den som inte läser Fatihatul Kitab. Okej? Okay? Ja. Men annars, utöver det, så ska man vara tyst. Fokuserad och koncentrerad då imamen läser och lyssnar på Koranen. Och vissa lärda nämner också att den här versen, även om den primärt handlar om bönen, så är det också en generell vers som Imam Sa'di nämner och även andra lärda. Att om vi sitter här till exempel och en broder läser Koranen, då är det opassande att 2-3 personer sitter och pratar. Då ska du lyssna. Sätter du på Koranen i bilen till exempel, lyssna. Är du hemma, gör någonting, sätter på Koranen, lyssna. Har det inte som någon så här bakgrundsgrej och sen du sitter och pratar och skrattar och överröstar Koranen. Det är lite respektlöst. Kanske inte haram, men yani av respekt, lyssna på Koranen. Ska ni sitta och prata och så vidare och inte lyssna på Koranen, stäng av den. Av respekt. Förstår ni? Och här nämns också att när man väl lyssnar, fastemi'u wa ansitu, ni var tyst och lyssna. Vad är det man får för belöning av Allah subhanahu wa ta'ala? La'allakum turhamun. Kommer ni få rahma. Och då säger här Imam Sa'di, det är här man tar nytta av Koranen. När man lyssnar, man hör, man lyssnar, man är tyst, man begrundar, reflekterar. Det är då du tar nytta av Koranen, dess budskap, du tar åt det. Men ibland, ni vet, man sitter, man hör Koranen utan att reflektera, utan att verkligen lyssna. Och då kommer du inte ta så mycket nytta av det, subhanallah. Så tänk på detta. Lyssnar man på Koranen, försök att vara tyst och verkligen vara fokuserad, koncentrerad. Och här nämner också ulema att det är skillnad på att lyssna och att höra. Vad menas med det? Yani du går på gatan och någon kör förbi med en bil och spelar Koranen högt. Du hör Koranen. Måste du då bli tyst om du pratar? Nej. Du hör Koranen. Men lyssna betyder att du sätter på den. Någon här sitter och läser den för oss. Yani lyssna på den. Och sen har vi de sista verserna. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifya wa dun al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin." Och minns ständigt din Herre inom dig med ödmjukhet och bävan, eller rädsla, och utan höjd röst. Under morgonen såväl som aftonen. Och hör inte till de försumliga. Innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatih. De änglar som finns hos Allah är inte för högmodiga att dyrka honom. De upphöjer honom och inför honom faller de ner på sina ansikten. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han beordrar oss att minnas Allah subhanahu wa ta'ala morgon och kväll. På samma sätt som vi också ska dyrka Allah azza wa jall dessa tider. Och sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub. Yani prisa din Herre innan soluppgången och innan solnedgången. Så här nämns att man ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala morgon och kväll. Och det här nämner Allah azza wa jalla på flera platser i Koranen. Och det här är bland de viktigaste av tider att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Efter, yani fajr, eller när fajr har gått in, till solen har gått upp. Och efter, eller asr, fram till maghrib, innan solen har gått ner. Och det här är det vi kallar för as-sabah wal-masa. Adhkar, sabah och al-masa, att minnas Allah morgon och kväll. Och om ni kollar i Husn al-Muslim så finns det ett kapitel. Åminnelser morgon och kväll, eller hur? Och det är bland de viktigaste av åminnelser. När du säger de här, Allah kommer att underlätta så mycket för saker för dig under dagen. Skydda dig från så mycket ondska. Vissa av dessa adhkar nämner att du hamnar i paradiset. Du blir skyddad från onda prövningar. Skyddad från en shaytan. Subhanallah. Du blir förlåten för alla dina synder och liknande. Och de tar kanske 5-10 minuter att säga. Har du inte tid att säga dem sittandes efter bönen, säg dem gåendes. Och du har tid på det. Fram till soluppgången. Och till och med om du inte hinner efter soluppgången kan du säga dem, har de lärda sagt. Och samma sak med eftermiddagen. Om du inte hinner innan maghrib, säg dem efter maghrib. Väldigt enkelt. Och du får så mycket gott tillbaka. Och var inte från el-ghafilin. Är ni de som är försumliga? De som glömmer Allah subhanahu wa ta'ala. Utan var bland de som minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också att vi ska åkalla Allah tadarru'an wa khifya. Med ödmjukhet och bävan. Är ni fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. När man gör dhikr, det är inte bara ord man säger med tungan. Som vissa, de sitter subhanallah, 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 subhanallah. Och de vet inte ens kanske vad ordet betyder. Det är mer som tidsfördrift. Visst, det är bra. Men den bästa dhikr, vilken dhikr? Den som kommer från hjärtat. Eller hjärtat och tungan är i samverkan. Du tänker på vad du säger. Subhanallah, upphöjd är Allah över brister. Och du säger det med tungan, subhanallah. Och du tänker på det samtidigt. Så att man minns Allah subhanahu wa ta'ala med ödmjukhet. Inte med högmod. Inte med gafla. Profeten alaihissalam sa att Allah besvarar inte dua från ett frånvarande hjärta. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Yani åkalla Allah med övertygelse. Allah accepterar inte dua från hjärtat som är frånvarande. Inte en person sitter, gör dua och sen tänker på någonting annat. Utan var närvarande då du gör dhikr. Hellre kvalitet än kvantitet. Hellre att du säger subhanallah 10 gånger med khushu, inlevelse, hög aktning till Allah azza wa jalla, än att du säger det 33 gånger och ditt hjärta är någon annanstans. Okej? Och också åkalla Allah med rädsla. Minns Allah alltså hjälp med rädsla. Rädsla för hans enorma straff. Rädsla för att dina gärningar kanske inte accepteras. Och så vidare. Så jätteviktiga egenskaper. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala dun al-jahr. Utan att höja rösten. Ni skrik inte. När du gör dhikr, dua. Höj inte rösten. Profeten a.s. sa, ni åkallar inte någon som är, ni döv. Allah azza wa jalla är närvarande och han hör. Och därför finner man också ibland hur fel det är. Ni har säkert sett de här dhikr-videos på sufister. Har ni sett dem? Ja. De sitter och ho. Och de är i trans, yani. De som gungar och skriker och hoppar runt i moskén och så vidare. Och när man ser de här videorna, man tänker, det här är junud, det är galenskap. Det är sjukt, wallah. Och som Imam Shafi'i sa, och det här sa han innan de ens hade blivit så galna. Han sa, en person som antar sufismen på förmiddagen blir galen på eftermiddagen. Ja, det behöver en dag förlora förståndet. Man kom till Imam Malik också och berättade om sufister. Och så sa man, det finns ett folk där borta som dansar och sjunger. De gör musik och dansar. Typ dhikr. Han sa, är det barn? Han sa, nej. Är de galna? Han sa, nej, de är inte galna. Han sa, jag har aldrig hört om det här. Så han typ skrattade i förvåning och han ställde sig upp och gick iväg. Och folk sa, vi har aldrig sett honom reagera så här hårt på någonting. Men det hör inte hemma i islam. Vart i islam står det? Att det är dhikr. Att skrika tillsammans i röst, hoppa runt och dansa och säga ho, ho, ho. Och så. Det är galenskap. Wallah, det hör inte hemma i islam. Och det ger en dålig bild av islam. Subhanallah. Alhamdulillah att han vägledde oss till sunna. Att vi skyddade från sån här en i villfarelse. Allah al-mustan. Och sen säger Allah azza wa jalla i den sista versen att de som är hos honom, yani änglarna, la yastakbiruna an ibadatihi, är inte högmodiga att dyrka Allah. Yani änglarna är inte för högmodiga från att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. De är ödmjuka. Och de lärda nämner att vi uppmanas i den här versen till att ta efter änglarna. Yani vi ska efterlikna änglarna. Som det har nämnts i andra hadither. Då profeten a.s. sa, ska ni inte stå i bönen så som änglarna står? Yani stå rakt. Yani uppradade fot mot fot och så vidare. Ska ni inte säga amin så som änglarna säger amin? Vi ska efterlikna änglarna i deras styrka. Och vad har änglarna för egenskap? De är ödmjuka. Och de tröttas inte ut. Och de prisar Allah subhanahu wa ta'ala, upphöjer honom och faller ner på sina ansikten. Yani tröttas inte ut, kämpar i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, finner ära i att dyrka Allah azza wa jalla. Och det är så vi också borde vara. Och inte vara högmodiga i att dyrka Allah. Utan vara ödmjuka och tacksamma i att få dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Tacksamma och känna oss ärofulla. Att när du står inför Allah azza wa jalla och ska be. Att det här är wallahi en stor ära. Ett privilegium. Folk ber inte. Du ber. Är det inte så? Många människor ber inte. Men du ber. Ska du inte vara tacksam? På domedagen då Allah kommer att blotta eller visa en del av sig själv. Hela mänskligheten kommer vilja falla ner i sujud inför Allahs storhet. Men Allah azza wa jalla förtjänar detta. Förtjänar vår hängivenhet, vår dyrkan, ödmjukhet. Allah al-musta'an. Så vi avrundar här denna vackra sura. Och tackar Allah subhanahu wa ta'ala att han gav oss denna möjlighet att fullborda denna tafsir. Och ber Allah azza wa jalla om möjligheten att få fortsätta gå igenom mera tafsir i framtiden. Amin. Och att fortsätta undervisa islam så länge jag lever. Och ber Allah azza wa jalla acceptera våra gärningar och förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och det här var namn precis. Och om någon har någon fråga, sahlan wa sahlan. Han brydde sig, han iggade honom. Som vi sa, wa a'rid 'anil jahilin. Yani iggade honom. Bry dig inte om dem. Förstår du? För som vi sa, om du lägger energi på alla idioter, du kommer bli gråhårig innan mashallah, du blir 30, förstår du? Så att bry dig inte om folk. Och det är någonting som är ganska svårt. Det är lättare sagt än gjort. Man tar åt sig när någon säger någonting om dig. Man tar åt sig när någon skriver en dum kommentar. Man är så som person. Men man lär sig med tiden att man kan inte lägga tid på de här människorna. Det funkar inte. De förtjänar inte din energi. Och ibland, vad är den här arabiska liknelsen? Att om hundarna skäller. Eller hundarna skäller på, vad är det, på havet. Eller på månen. Låt dem skälla igen. Ingen bryr sig. Och de vill att du ska svara. Och när du inte svarar, de kokar. Förstår du? Du har en överhand över dem. När du visar dig vara bättre än dem. De vill att du ska sjunka till deras nivå. För sen det finns inget slut igen. Du går inte att vinna över en sån person. Allah al-Musta.
Ja.
Abdul Harith.
Alltså vad drog kyrkan i att de lydde shaitan eller att de döpte?
För att det sägs då här att shaitan hette Al-Harith. Det var hans gamla namn. Men också det är en sån här israeliet berättelse. Det är inte någon autentisk hadith. Det vi vet att han hette Iblis. Men vi vet ju att som muslim är det haram att namnge ett barn med att han är slav till någonting annat än Allah. Alltså Abd al-Harith. Okay? Och al-Harith har nämnt sin autentisk hadith att det är ett fint namn. Hadithen, autentiska hadithen, att de bästa namnen är Abdullah och Abdurrahman. Och astaquha al-Harith och vad var andra namnet? I alla fall al-Harith. Det är ett positivt namn. Det är inget dåligt namn. Det är inget såhär shaitan namn. Men man får heta Abd al-Harith. Förstår du? Så att i att lyda honom i detta skulle bli kyrk då. Förstår du?
Kan man läsa al-Fatiha innan imamen har läst al-Fatiha?
Namn, de lärde sig att du kan läsa al-Fatiha före imamen, med imamen eller efter imamen. Före. Samtidigt. Alltså han säger alhamdulillahi rabbil alamin. Då säger du samtidigt. Eller efter. Vilket är det vanligaste? Han säger wala dalin. Du läser al-Fatiha lite snabbt. Förstår du? Allah. Inshallah. Inga frågor från Insta. Inshallah, alhamdulillah, vi blev färdiga här med den här suran.